Kapitel 20. Slöjor. Det var tjockta människor på Kalpens trånga vindlande gator i grannskapet av stora runden. Skälet stod att finna i röken från otaliga mateldar som steg ovanför de höga vita murarna. Den fuktiga morgonluften var tung av surlukt från rök, matlagning och gammal svett. Den var full av barngråt och det otydliga sål som alltid hörs från stora folkmassor. Tillsammans överröstade det nästan de gälla skriken från måsarna som kretsade ovanför. I det här området hade butikerna för länge sedan låst järngallren över dörrarna för gott. Egeinin letade sig fram genom trängseln till fots. Det var motbjudande att ordningen hade brutit samman till den grad att utarmade flyktingar hade kunnat ta över rundlarna och använda stenbänkarna som såplatser. Det var lika illa som att deras härskare lät dem svälta. Hennes hjärta borde ha fyllts med glädje. Detta modlösa slöde skulle aldrig kunna motstå Corren, och då skulle ordningen återställas, en riktig ordning. Men hon avskydde att behöva bevittna eländet. De flesta av de medfarna människorna omkring henne var alltför håglösa för att undra vad en kvinna i en prydlig blå ridklänning i siden, om också i enkelsnitt, gjorde bland dem. Här och var i vimlet såg man män och kvinnor klädda i plagg som en gång varit eleganta, men nu var fläckiga och skrynkliga. Kanske skilde hon sig inte så mycket från dem att det väckte någon uppmärksamhet. Några få såg ut att undra om hennes kläder betydde att hon hade pengar i sin börs. Men de blev avskräckta av det självsäkra sätt som hon bar sin kraftiga stav, lika lång som hon själv. Hon hade varit tvungen att ge sig av utan vakter, bärstol och bärare idag. Med ett sånt följe skulle Florian Gelb utan varje tvivel ha förstått att han blev förföljd. Klänningens delade kjol skänkte åtminstone en viss rörelsefrihet. Inte ens i denna trängsel var det svårt att hålla den vässleliknande lille mannen inom synhåll, trots att hon ibland var tvungen att gå ur vägen för oxkärror och enstaka vagnar, oftare dragna av män än av djur. Gelb och 7 eller 8 följeslagare, alla kraftiga karar med hårdföra anleten, marscherade gatan fram i en klunga som följdes av svordomar och förbannelser från de som blivit knuffade ur vägen. Kararna gjorde henne arg. Gelb tänkte försöka kidnappa någon igen. Sen hon hade skickat honom det guld han bett om hade han hittat 3 kvinnor. Ingen av dem mer än vagt lik någon på hennes lista, och varje gång hon förkastade någon hade han gnällt. Hon borde aldrig ha betalat honom för den första kvinnan som han hade rövat bort. Girigheten och minnet av guldet hade tydligen sköljt bort den svidande uppsträckningen som han hade fått samtidigt med börsen. Det hördes rop bakom henne och hon snodde runt och tog ett fastare grepp om staven. En liten lucka hade öppnat sig i trängseln som alltid när det var oroligheter. En man i trasig gul rock som en gång i tiden varit elegant låg på knä på gatan, brålande. Han höll sig om högerarmen som höjde sig åt fel håll. Över honom hukade sig beskyddande en gråtande kvinna i en fransig grön långklänning medan hon skrek efter en beslöjad man som redan höll på att försvinna i vimlet. Han bad bara om en slant. Han bad bara. Folkmassan slöt sig åter kring dem. Egeinin gjorde en grimas och vände sig tillbaka och stannade tvärt med en ed som förärade henne flera häpna blickar. Gelb och hans följeslagare hade försvunnit. Hon trängde sig fram till en liten stenfontän som var inbyggd i väggen på en vinstuga. Vattnet forsade fram ur munnen på en fisk av brons. Hon föste undan 2 kvinnor som var i färd med att fylla varsitt lerkrus och hoppade upp på fontänens kant utan att bry sig om deras förtörnade utrop. Därifrån kunde hon se över huvudena på hopen. Överallt slingrade sig trånga gator över kullarna. På grund av gatans böjning och de vitrappade husen som kantade den kunde hon inte se mer än på sin höjd 100 steg bort. Men längre så kunde inte Gelb ha kommit på denna korta stund. Men ens fick hon syn på honom. Han gömde sig i en djup portgång 30 steg bort på tå för att kunna spana upp och ner längs gatan. Sen var det inte svårt att hitta de andra. De stod lutade mot husen på ömse sidor om gatan och försökte att inte dra uppmärksamheten till sig. De var inte ensamma vid väggarna, men medan alla andra satt håglöst hopsjunkna fanns det förväntan i deras skrämda, råbarkade ansikten. Så det var här bortförandet skulle ske. Det var säkerligen ingen som skulle lägga sig i, inte mer än de hade brytt sig om mannen vars arm hade blivit bruten nyss. Men vem var det? Om Gail äntligen hade hittat någon som var med på listan kunde hon gå därifrån och vänta på att han skulle komma och sälja kvinnan till henne. Hon kunde invänta sin möjlighet att undersöka om en Ardame verkligen kunde hålla andra Shaldramer än Bethamin. Hon tänkte emellertid inte än en gång låta sig ställa sin förvalet mellan att skära halsen av någon olycklig kvinna eller skicka bort henne att bli såld. Det var många kvinnor på väg upp för gatan mot platsen där Gelb stod. De flesta med genomskinliga slöjor och flätat hår. Egeini förkastade genast de båda som kom i bärstolar omgivna av livvakter. Gelbs hejdukar var obeväpnade och skulle aldrig ge sig på män som var lika många som dem och dessutom hade svärd. De väntade på någon som hade på sin höjd 2 eller 3 obeväpnade män i sällskap, om ens det. Den beskrivningen omfattade resten av de kvinnor som fanns inom synhåll, klädda i bondkläder i dämpade färger, eller de mer åtsittande plagg som de tarabonesiska kvinnorna föredrog. Plötsligt drogs Egeinis blick till 2 kvinnor som rundade ett hörn längre bort, inbegripna i ett samtal. De tunna flätorna och genomskinliga ansiktsslöjorna tydde på att de var från Tarabon. Men de passade inte in här. De tunna, skandalöst draperade klänningarna, den ena grön och den andra blå, var av siden, inte linne eller finspunnet ylle. Kvinnor i såna kläder färdades i bärstol, de gick inte till fots, särskilt inte här, och bar inte tunnstavar över axeln som om de vore påkar. Kvinnan med rödblont hår lämnade hon därhän och studerade istället den andra. Hennes mörka flätor var ovanligt långa. De räckte henne nästan till midjan och på håll var hon mycket lik en Shaldame vid namn Shireen. Men det var inte Shireen. Den här kvinnan skulle inte ha räckt Shireen längre än till hakan. Egeinin hoppade ner och började ilsket muttrande tränga sig fram genom vimlet, bort mot Gelb. Om hon hade tur skulle hon hinna fram i tid för att avstyra alltsammans. Den dåren. Den girige, svagsinte dåren. Vi borde ha hyrt bärstolen in i Shailane än en gång och undrade för 100:e gången hur tarabonesiskorna bar sig åt för att inte få slöjan i munnen när de talade. Hon spottade ut den och tillade: vi kommer att behöva använda de här stavarna. En kar med slappt magert ansikte var på väg mot dem genom trängseln, men vek undan när Ninni lyfte tunnstaven med en hotfull gest. Det är det de är till för. Hennes mörka blick kunde ha bidragit till att mannen tappade intresset. Hon fingrade på flätorna som hängde över hennes axel och grymtade förtretat. Elaine undrade när hon skulle vänja sig vid att hon inte hade en enda tjock fläta att dra i. Och fötter är till för att gå med. Hur skulle vi kunna se någonting eller ställa några frågor om vi lät oss bäras omkring som grisar på väg till marknaden? Jag skulle känna mig fullständigt idiotisk i en av de där befängda stolarna. Och hur som helst litar jag hellre på mitt eget förstånd än på män som jag inte känner. Elaine var övertygad om att Bale Doman kunde ha skaffat dem pålitliga livvakter och bärare. Det skulle säkerligen havsfolket också ha gjort. Hon önskade att vågdansaren inte hade seglat iväg, men segelfrun och vindfinnerskan hade varit ivriga att få sprida tiderna om Coramore till Dantora och Cantorin. 20 livvakter skulle ha varit alldeles för träffligt. Elaine anade lika mycket som kände hur någonting rörde vid börsen vid hennes bälte. Hon snodde runt med ena handen om börsen samtidigt som hon höjde sin egen stav. De förbiströmmande människorna armbågade sig undan en aning efter en hastig blick på henne, men hon såg inga spår efter någon ficktjuv. Mynten var i varje fall kvar i börsen, kände hon. Hon hade börjat bära ormringen och den vridna stenringen på en rem runt halsen, precis som Ninni, efter första gången hon nästan hade blivit av med en börs. Under de 5 dagar de hade tillbringat i Tanshiko hade hon förlorat 3. 20 livvakter skulle vara precis lagom, och en droska med förhängen för fönstren. Hon återtog den långsamma vandringen upp för backen vid Ninivs sida och sa: "I så fall borde vi inte ha på oss de här klänningarna. Jag minns en tid då du tvingade på mig bonkläder." "De är bra som förklädnad", svarade Ninivs snävt. "Vi smälter in i mängden." Elaine lät höra en liten fnysning, som om inte ett par enklare klänningar skulle ha smält in bättre. Ninni ville inte erkänna att hon hade börjat tycka om siden och vackra klänningar, men Elaine önskade att hon inte behövde driva det så här långt. Visserligen tog alla dem för tarabonesiskor, åtminstone tills de öppnade munnen. Men trots att den spetskantade kragen gick ända upp under hakan på henne, så kändes den snäva gröna sidenklänningen mer avslöjande än någonting hon någonsin hade haft på sig tidigare. Åtminstone inför främmande människor. Ninni, å andra sidan, gick den vimlande gatan fram som om det inte alls var någon som tittade på dem. Det kanske ingen gjorde heller. I varje fall inte på grund av klänningarnas snitt, men det kändes så. Det skulle ha varit ungefär lika anständigt att gå ut i bara särken. Hon blev röd om kinderna och försökte att inte tänka på hur sidentyget smet åt mot hennes kropp. "Sluta nu. Du är anständigt klädd, det är du." "Sa verkligen inte din Amys någonting som kunde vara oss till hjälp?" "Jag har ju berättat vad hon sa." Elaine suckade. Ninni hade hållit henne vaken in på småtimmarna med frågor om den visa som hade varit med Egwen i Tell Aaron Reard den sistlidna natten. Och redan innan de satt sig för att äta frukost hade hon börjat igen. Av någon anledning hade Egwen haft håret uppsatt i 2 flätor. Hon hade kastat trumpna blickar på den visa och nästan inte sagt någonting, utom att Ran mådde bra och att Avienda såg efter honom. Det var vithåriga Amys som hade pratat. Hon hade börjat med en sträng lektion om drömvärldens faror. Elaine hade känt sig som om hon var 10 år igen, och barnflickan Lini hade kommit på henne med att smyga iväg och snatta kakor på natten. Därefter kom en rad förmaningar om att hon måste kunna koncentrera sig och styra sina tankar om hon måste ge sig in i Tell Aaron Reard. Hur skulle man kunna styra sina tankar? Jag trodde verkligen att Perrin var tillsammans med Rand och Matt. Det hade varit den största överraskningen, näst efter att stöta på Amys. Egwen hade uppenbarligen trott att han var tillsammans med henne och Ninive. Han och den där flickan har förmodligen letat upp någonstans där han i lugn och ro kan ägna sig åt smedyrket, sa Ninive. Men Elaine skakade på huvudet. Jag tror inte det. Hon hade starka misstankar angående Fail, och om de stämde ens till hälften skulle Fail aldrig nöja sig med att vara en enkel smedhustru. Hon spottade ut slöjan igen, eländiga trasa. Nåja, var han än är, sa Ninive och fingrade åter på sina flätor, så hoppas jag att han är både trygg och välbehållen. Men han är inte här och han kan inte hjälpa oss. Frågade du ens Amys om hon visste hur man kunde använda Tell Aaron Reard till att... En storväxt, tunnhårig kar i sliten brun rock trängde sig fram genom trängseln och försökte slå sina kraftiga armar om Ninive. Hon lyfte hastigt tunnstaven från axeln och gav honom ett slag över det breda ansiktet som fick honom att ragla bakåt med fingrarna och med näsa som nu knäckts för åtminstone andra gången. Elaine samlade fortfarande luft för ett förskräckt skrik när en annan man, precis lika stor och med en buskig mustasch, knuffade henne åt sidan och sträckte sig efter Ninive. Hon glömde helt bort att vara rädd, utan bet rasande ihop tänderna och drömde sin egen stav i huvudet på karn, med varje uns styrka hon kunde uppbåda, just som han rörde vid Ninive. Mannens ben vek sig och han föll raklång på marken, till Elaines förtjusning. Människorna kring dem drog sig hastigt undan. Ingen ville bli indragen i någon annans bekymmer, och det var sannligen ingen som erbjöd sig att hjälpa dem. och hjälp behövde de, insåg Elaine nu. Mannen som Ninive hade slagit var fortfarande på fötter med läpparna förvridna i en vild grimas. Han slickade bort blodet som rann från näsan och spände fingrarna som om han ville sätta dem runt någons hals. Det värsta var att han inte var ensam. 7 andra karlar spred sig kring dem för att hindra alla flyktförsök. Alla utom en var lika storväxta som den första och de hade ärrade ansikten och händer som såg ut att ha slagits mot stenmurar i åratal. En mager kar med smalt ansikte log som en ängslig räv och flämtade gång på gång. Låt henne inte komma undan. Hon är guld värd, det lovar jag. Guld. De visste vem hon var. Det här handlade inte om att stjäla en börs. De tänkte göra sig av med Ninive och bortföra tronens dotter av Andor. Hon kände hur Ninive tog in Shaidar. Om inte detta gjorde henne arg nog att leda kraften skulle ingenting göra det. Och öppnade sig själv för urkällan. Kraften rusade in i henne. Ett ljuvligt flöde som fyllde henne från topp till tå. Det skulle räcka med att väva ett par trådar av luft för att ta hand om busarna. Men hon ledde inte kraften och inte Ninive heller. Tillsammans kunde de aga busarna som deras mödrar borde ha gjort. Och likväl vågade de inte göra det, inte om det fanns något sätt att undvika det. Om någon ur svarta Aja var tillräckligt nära för att se dem, hade redan Shaidars glöd förått dem. Att leda ens de tunna flöden som behövdes skulle kunna avslöja dem för en svart syster som befann sig på någon annan gata, 100 steg därifrån eller mer, beroende på hur stark och hur känslig hon var. Det var just det de själva huvudsakligen hade ägnat sig åt under de senaste 5 dagarna. Gått runt i staden och försökt känna om någon kvinna brukade kraften i hopp om att det skulle föra dem till Leandrin och de andra. Dessutom måste de tänka på människorna omkring. Det var fortfarande några som passerade förbi på ömse sidor om dem, tätt mot husväggarna. Resten trampade runt, började leta upp andra vägar att gå. Bara en handfull visade att de sett de båda hotade kvinnorna ens genom att skamset vända bort blicken. Men om de fick se storvuxna karar bli kringslängda av någon osynlig kraft. Aishajer och kraften var inte speciellt populära i Tanshiko för närvarande. De gamla ryktena från Farm var fortfarande i omlopp och det hade kommit till nya påståenden om att Vita Tornet stödde de draksvurna ute i landsbygden. Människorna här skulle kanske fly om de blev vittne till att kraften användes, men de kunde också förvandlas till en mordisk pöbel. Även om hon och Ninni lyckades undvika att bli sönderslitna på platsen, vilket hon inte var helt säker på att de förmådde, skulle det aldrig gå att skylla över det sedan. Innan dagen var slut skulle svarta Aja veta att det fanns Aishajer i Tanshiko. Elaine ställde sig rygg mot rygg med Ninni och höll staven framför sig i ett hårt grepp. Hon var nära att börja skratta hysteriskt. Om Ninive någonsin sa någonting om att ge sig ut ensamma igen, till fots, skulle hon se vem som fick huvudet nedkört i en hink med vatten. Det var i varje fall ingen av kararna som såg särskilt ivrig ut att få samma behandling som den orörliga mannen på gatan. På dem, manade den magre mannen på dem och viftade framåt med händerna. På dem, det är bara 2 kvinnor. Själv gjorde han ingen ansats att rusa på dem. På dem, säger jag ju. Det är bara den ena vi behöver. Hon är guld värd, det lovar jag. Plötsligt hördes ett högt dunk. Och en av busarna raglade omkull medan han drucket tog sig om sitt blodiga huvud. En mörkhårig kvinna med sträng uppsyn, klädd i blå ridklänning, slängde sig förbi honom, snodde hastigt runt och gav en annan kar ett knytnävslag på munnen. Slog undan benen under honom med en stav och sparkade honom i huvudet när han föll. Det var häpnadsväckande att få hjälp överhuvudtaget, särskilt från så oväntat håll, men Elaine tänkte inte klaga. Ninni blev höra ett ordlöst vrål och lämnade Elaine medan hon själv kastade sig över den närmaste av busarna med ropet Vita lejonet och svingade sitt tillhygge så hårt hon kunde. Mannen kastade upp armarna framför ansiktet och såg helt vettskrämd ut. Vita lejonet, ropade hon igen. Andors stridsrop. Och han vände sig om och sprang. Elaine kunde inte låta bli att skratta när hon snodde runt i jakt efter någon annan att puckla på. Det var bara 2 som inte redan hade flytt eller fallit. Den första angriparen, mannen med den knäckta näsan, vände sig för att fly och Ninive gav honom en sista hård smäll över ryggen. Kvinnan i ridklänningen lyckades på något vis sno in den andres arm och skuldra i sin stav, drog honom in till sig och upp på tå på samma gång. Han var säkert huvudet längre än hon och vägde dubbelt så mycket, men hon bultade honom metodiskt på hakan med sin fria hand, 3 gånger i snabb följd. Han himlade med ögonen och föll ihop. Men samtidigt såg Elaine hur mannen med det smala ansiktet kravlade sig på fötter. Det droppade blod från hans näsa och ögonen såg glasartad ut. Men likväl drog han en kniv ur bältet och kastade sig mot kvinnans rygg. Utan att tänka ledde Elaine kraften. En knytnäve av luft fick mannen med kniven att slå en baklängesvolt. Kvinnan med det stränga ansiktet snodde runt. Men han hade redan kravlat iväg på alla 4 tills han lyckades komma på fötter och försvann in i vimlet längre upp på gatan. Folk hade stannat upp för att beskåda den märkliga striden, även om ingen hade lyft ett finger för att hjälpa den mörkhåriga kvinnan. Hon tittade själv osäkert på Elaine och Ninive. Elaine undrade om hon hade sett hur den tanige mannen blivit kullslagen, synbarligen av ingenting alls. Ninive rättade till slöjan och gick fram till kvinnan. Jag tackar dig storligen, sa hon med andan i halsen. Jag tror att vi bör gå härifrån. Jag vet att stadsgardet inte längre patrullerar gatorna i någon större utsträckning. Men jag skulle inte vilja behöva förklara det här om de råkade komma förbi. Vårt värdshus ligger inte långt härifrån. Vill du göra oss sällskap? En kopp te är det minsta vi kan erbjuda en kvinna som faktiskt kommer någon till undsättning i denna ljusförgätna stad. Mitt namn är Ninive Almer och detta är Elaine Trakant. Kvinnan tvekade. Hon hade sett det. Det skulle vara trevligt. Ja, det skulle det. Hon hade ett lite sluddrigt uttal, svårt att förstå, men ändå på något sätt bekant. Hon var i själva verket en riktigt vacker kvinna och det mörka, axellånga håret fick henne att se blekare ut än hon egentligen var. Hennes drag var lite för hårda för att hon skulle kunna kallas för en skönhet och de blå ögonen förmedlade styrka, som om hon var van vid att utdela befallningar. En affärskvinna kanske, med tanke på klänningen. Mitt namn är Egeinin. Egeinin visade ingen tvekan när det gällde att lämna platsen och försvinna med dem ner för närmaste tvärgata. Folkmassan hade redan börjat tätna kring de stupade männen. Elaine förmodade att de skulle vara berövade allting av värde när de vaknade till liv, till och med kläder och stövlar. Hon önskade att hon visste hur de hade lyckats komma på vem hon var, men de kunde inte gärna släpa någon av dem med sig och ta reda på det. De skulle absolut ha livvakter från och med nu, vad Ninive än sa om saken. Även om Egeinin inte längre tvekade var hon orolig. Elaine såg det i hennes ögon när de slingrade sig fram genom vimlet. Du såg det, eller hur? Frågade hon. Kvinnan snubblade till och för Elaine räckte det som bekräftelse. Hon skyndade sig att tillägga. Vi ska inte göra dig illa, särskilt inte som du kom oss till undsättning. Än en gång var hon tvungen att spotta ut slöjan. Ninive verkar inte ha samma bekymmer. Du behöver inte blänga på mig så, Ninive. Hon såg vad jag gjorde. Jag vet det, sa Ninive torrt. Och du gjorde helt rätt. Men vi är inte i din mors palats nu, trygga för alla tjuvlyssnande öron. Hennes gest tog in människorna omkring dem. Egeinis stav och deras egna tillhyggen fick de flesta att väja undan för dem. Till Egeinin sa hon. Större delen av de rykten ni kan tänkas ha hört är inte sanna. Få av dem är det. Ni behöver inte vara rädd för oss. Men ni förstår nog att det finns saker som vi ogärna talar om här. Rädd för er? Egeinin såg häpen ut. Det hade jag ingen tanke på. Men jag ska vara tyst tills ni vill tala. Hon var trogen sitt ord. Och de gick under tystnad genom den sålande folkmassan hela vägen över halvön till de tränne plommonen. Elaine hade värk i fötterna av allt detta trampande. Den tidiga timmen till trots satt en handfull män och kvinnor i skänkrummet med ölstop eller vinbägare framför sig. Kvinnan med hackbrädet ackompanjerades nu av en mager karl som spelade flöjt med en ton som var lika tunn som han själv. Vid ett bord intill dörren satt Julian och rökte på sin kortskaftade pipa. När de lämnade värdshuset på morgonen hade han ännu inte kommit tillbaka från sin nattliga utflykt. Elaine såg till sin glädje att han inte hade några nya sår eller blåmärken. Det som han kallade för Tanchikos undersida verkade vara ännu hårdare än det ansikte som staden visade utåt. Hans enda eftergift för den tanchikanska klädstilen var att byta ut sin platta stråhatt mot en mörk cylindrisk filthatt som han hade skjutit bak i nacken. "Jag har hittat dem", sa han, i det att han kvickt reste sig från bänken och drog hatten från huvudet. Sen insåg han att de inte var ensamma. Han bugade sig lätt mot Egeinin och gav henne en reserverad blick. Hon svarade med en nick och en blick som var precis lika försiktig. "Har du hittat dem?" utbrast Ninib. "Är du säker? Svara, kar. Har du satt tungan i halsen?" Hon med sina förmaningar om att inte prata inför andra människor. "Jag borde ha sagt att jag vet var de har varit." Han tittade inte på Egeinin igen men valde sina ord med omsorg. "Kvinnan med den vita strimman i håret ledde mig till ett hus där hon bodde tillsammans med ett antal andra kvinnor. Det var sällan någon av dem som lämnade huset och folket i grannskapen trodde att de var rika flyktingar från landsbygden. Nu finns det inte mycket kvar utom lite matrester i skafferiet. Till och med tjänarna är borta. Men det finns olika saker som tyder på att de gav sig av igår, sent på eftermiddagen eller tidigt på kvällen. Jag betvivlar att de hyser någon rädsla för Tanchikos nattliv." Ninib höll en handfull av sina tunna flätor i ett hårt grepp. "Gick du in där?" sa hon med synnerligen spänd röst. Elaine fick en känsla av att hon var nära att måtta ett slag med tunnstaven som hon höll i handen. Julian verkade tro detsamma. Med blicken fäst vid Ninivs stav sa han: "Ni vet mycket väl att jag inte tar några risker med dem. Det syns när ett hus är tomt, eller känns hur stort det än är. Om man har ägnat så lång tid åt att jaga tjuvar som jag, lär man sig att se på samma sätt som dem." "Och om du hade utlöst en fälla?" Ninib nästan väste fram orden. "Är din förmåga att känna så förnämlig att den gäller även fällor?" Julians mörka ansikte fick en lätt gråaktig ton och han fuktade läpparna som för att förklara eller försvara sig, men Ninib avbröt honom. "Vi får tala om det här senare, mäster Sander." Hennes blick sökte sig till Egeinin för ett ögonblick. Hon hade äntligen kommit ihåg att någon annan hörde vad de sa. "Säg till Rendra att vi tar vårt te i fallande blomrummet." "De fallande blomstrens kammare", rättade Elaine henne med mjuk röst och Ninib blängde på henne. Julians nyheter hade gjort den äldre kvinnan på dåligt humör. Han bugade sig djupt med utbredda armar. "Som ni befaller, fröken Almer." "Det ska jag lyda av hjärtans lust", sa han syrligt. Han satte den mörka hatten på huvudet igen och stegade iväg. Hans rygg uttryckte hans indignation med all önskvärd tydlighet. Det måste vara besvärande att behöva ta emot befallningar av någon som man en gång hade försökt att charmera. "Dumme kar", morrade Ninib. "Vi borde ha lämnat dem kvar på kajen i Cheer, båda två." "Är han er tjänare?" frågade Egeinin sakta. "Ja", fräste Ninib, samtidigt som Elaine sa, "Nej." De tittade på varandra. Ninib fortfarande med rynkade ögonbryn. "På sätt och vis är han kanske det", suckade Elaine i mun med Ninivs. "Nå, egentligen är han väl inte det." "Jag förstår", sa Egeinin. Rendra kom jäktande mellan borden. Bakom slöjan syntes ett leende på hennes rosenknoppsläppar. Elaine önskade att värdinnan inte hade varit så lik Leandrin. "Åh, så vackra ni är denna morgon. Klänningarna är magnifika, underbart." Som om den honungsblonda kvinnan inte hade haft lika mycket som de själva att göra med valet av tyger och snitt. Hennes egen klänning var röd nog för en knåpare och sannoliken inte lämplig att visa sig offentligt i. "Men ni har burit er dumt åt igen, inte sant? Det är därför den gode Julian ser så bister ut. Ni borde inte göra honom så orolig." En glimt i de stora bruna ögonen antydde att Julian hade hittat ett lämpligt mål för sina charmörkonster. Kom, ni ska få ert te där det är svalt och avskilt. Och om ni måste gå ut igen låter ni mig skaffa er vakter och bärare, inte sant? Söta fröken Elaine skulle inte ha förlorat så många börsar om ni hade haft vakter. Men nu ska vi inte prata om sånt. Ert te är snart färdigt. Kom.
Det måste vara någonting man lärde sig, tänkte Elaine. Man måste lära sig att prata utan att behöva tugga på slöjan samtidigt.
Man kom till de fallande blommornas kammare genom en kort korridor från skänkrummet. Det var ett litet fönsterlöst rum med ett lågt bord och snidade stolar med röda sittdynor. Ninni och Elaine brukade äta där, tillsammans med Thom, Julian eller båda, när de inte hade fallit i onåd hos Ninni. De rappade tegelväggarna var tillräckligt tjocka för att hindra alla försök till tjuvlyssning och smyckade med väggmålningar som föreställde en veritabel djungel av plommonträd och de fallande blommor som gav rummet dess namn. Elaine praktiskt taget slet av sig slöjan och slängde det florstunna tygstycket på bordet innan hon satte sig. Inte ens tarabonesiska kvinnor försökte äta eller dricka med slöjan på. Ninni nöjde sig med att ta loss sin ur håret på ena sidan. Rendra pratade oavbrutet medan de blev serverade och hoppade obehindrat mellan vitt skilda ämnen. Än talade hon om en sömmerska som kunde sy klänningar åt dem i nyaste snitt och av tunnast tänkbara siden. Hon föreslog Eganin att uppsöka kvinnan och fick en mörk blick som svar, vilket inte bekom henne det minsta. Än förmanade hon dem att lyssna på Julian eftersom staden verkligen var för farlig nu för att en kvinna skulle kunna gå ut själv, ens på ljusan dag. Och sedan handlade det om en parfymerad tvål som skulle göra deras hår så fint och glansigt. Ibland undrade Elaine hur kvinnan lyckades driva ett framgångsrikt värdshus när hon tydligen inte tänkte på någonting annat än sitt hår och sina kläder. Att hon lyckades var uppenbart, men hur det gick till kunde Elaine inte begripa. Kläderna som hon bar var onekligen fina och välgjorda, men de var inte riktigt passande. Tjänaren som kom med te, blå porslinskoppar och små kakor på en bricka, var samma slanke, mörkögde yngling som hade fyllt på Elaines vinbägare den där pinsamma natten. Han hade försökt igen mer än en gång, men hon hade svurit för sig själv att aldrig dricka mer än en bägare igen. Han var en stilig man, men hon gav honom en så sval blick att han såg ut att vara lättad att få lämna rummet. Eganin satt tyst och lyssnade tills Rendra också gick därifrån. Ni är inte vad jag hade väntat mig, sa hon sedan, medan hon balanserade koppen på fingertopparna på ett säreget vis. Värdinnan pladdrar om sina fåfängligheter med er som om ni vore hennes systrar och lika fåfänga som hon, och ni låter det ske. Den mörke mannen, han är något slags tjänare tror jag, hånar er. Den där upppassaren stirrar på er med ohöljd trånad, och ni tillåter det. Ni är Aesir, eller hur? Utan att vänta på något svar vände hon de skarpa blå ögonen mot Elaine. Och du tillhör det... Du är högboren. Ninni talade om din mors palats. Sånt är inte mycket värt i vita tornet, sa Elaine dystert och strök bort några kaksmulor från hakan. Kakorna hade en kryddig smak, nästan vass. Om en drottning kom dit för att gå i lära skulle hon få skura golv, precis som alla andra noviser, och vara tvungen att göra allt hon blev tillsagd. Eganin nickade eftertänksamt. Så det är på det viset ni härskar. Genom att styra härskarna är det många drottningar som går i lära där. Ingen som jag känner till, Elaine skrattade. Men i Andor är det tradition att tronens dotter far dit. I själva verket är det många adelsdamer som söker sig dit, men de brukar inte vilja att det blir känt och de flesta lämnar tornet utan att ens ha förnummit urkällan. Det var bara ett exempel. Tillhör du också det? Aden, frågade Eganin, och Ninni fnös föraktfullt. Min mor var en bondmora och min far vallade får och odlade tobak. Där jag kommer ifrån behöver de flesta ha både ull och tobak att sälja för att klara sig.
Och dina föräldrar, Egeinin, vad gjorde de?
Min far var soldat och min mor var befälhavare på ett fartyg.
Hon smuttade på det osötade teet och betraktade dem.
Ni söker efter någon, sa hon efter ett tag.
Dessa kvinnor som den mörke mannen talade om.
En av mina sysslor är att handla med upplysningar. Jag har källor som berättar saker för mig. Jag kanske kan hjälpa er. Ni skulle inte behöva betala. Det räcker om ni berättar mer för mig om Aesir Deer.
Ni har redan gjort alldeles för mycket för oss, sa Elaine skyndsamt, som kom ihåg när Ninive hade berättat nästan allting för Bail Doman.
Jag är sannoliken tacksam, men vi kan inte ta emot mer hjälp.
Det var lika otänkbart att berätta om svarta Aya som att låta kvinnan ovetande bli inblandad.
Det kan vi verkligen inte.
Ninive hade varit på väg att säga någonting annat, men blängde nu på Elaine.
Jag skulle just säga detsamma, sa hon med uttryckslös röst, men fortsatte i livligare ton.
Vår tacksamhet är absolut så stor att vi kan svara på dina frågor, Egeinin, så gott vi kan.
Hon menade säkert att det fanns många frågor som de inte visste svaret på, men Egeinin tolkade det på ett annat sätt.
Naturligtvis. Jag tänker inte försöka utröna Vita tornets hemligheter.
Du verkar vara mycket intresserad av Aesir Deer, sa Elaine. Jag kan inte förnimma gnistan hos dig, men du kanske kan lära dig att bruka kraften.
Egeinin tappade nästan sin porslinskopp. Kan man lära sig det?
Jag visste inte.
Nej, jag vill inte lära mig.
Hennes reaktion bedrövade Elaine.
Även de som inte fruktade Aesir Deer var allt för ofta rädda för allting som hade med kraften att göra.
Vad vill du veta, Egeinin?
Innan kvinnan hann säga någonting hördes det en knackning på dörren och Thom klev in i rummet. Han var klädd i den fina bruna mantel som han börjat ta på sig när han gick ut. Den drog onekligen till sig mindre uppmärksamhet än den lappförsedda lekarmanteln. Faktum var att den tillsammans med manen av vitt hår gav honom en värdig utstrålning, även om han borde borsta håret oftare. Elaine föreställde sig hur han kunde ha sett ut i yngre dagar och förstod vad som först hade fått hennes mor att dras till honom. Det ursäktade naturligtvis inte att han hade lämnat henne. Hon antog en behärskad min innan han hann se hennes rynkade panna. Jag hörde att ni inte var ensamma, sa han och gav Egeinin en reserverad blick, nästan exakt likadan som Julians. Män var alltid misstänksamma mot alla som de inte kände. Men jag tänkte att ni nog ville veta att ljusets söner omringade Panarkpalatset i morse. Det surras om det överallt på gatorna. Det verkar som om hennes nord Amathera ska tillträda Panarkämbetet imorgon.
Thom, sa Ninif med trött röst.
Om inte denna Amathera verkligen är Leandrin, bryr jag mig inte om ifall hon så blir Panark, kung och klok fru över hela Tjofloden.
Det intressanta i saken, sa Thom och linkade fram till bordet, är att ryktet säger att första församlingen vägrade att välja Amathera.
Vägrade.
Så varför får hon ämbetet?
Märkligheter av det här slaget är värda att undersöka, Ninif.
Han hade redan börjat sätta sig på en stol när hon tyst sa: Vi är inbegripna i ett privat samtal, Thom. Jag är övertygad om att skänkrummet är trivsammare för dig.
Hon smuttade på sitt te och tittade på honom med tydlig förväntan att han skulle gå. Han rodnade och reste sig igen utan att ha nått stolsitsen, men lämnade dem inte omedelbart. Oavsett om första församlingen har ändrat sig eller ej, blir det förmodligen upplopp. På gatan tror man fortfarande att Amathera blir nedröstad. Om ni envisas med att gå ut kan ni inte göra det ensamma.
Han såg på Ninive, men Elaine fick nästan en känsla av att han la handen på hennes axel.
Bail sitter i sitt lilla rum nere vid hamnen och gör sina affärer i ordning för den händelse att han måste ge sig av. Men han har lovat att handplocka 50 stadiga karar som är vana vid oroligheter och flinka med kniven eller svärdet.
Ninive öppnade munnen, men Elaine hann före.
Vi är tacksamma för dem, både för din hjälp och Mäster Dermons. Vill du vara snäll och säga till honom att vi gärna tar emot hans vänliga och generösa erbjudande? Hon mötte Ninivs bistra blick och tillade menande. Jag skulle inte vilja bli kidnappad på gatan mitt i ljusa dagen.
Nej, sa Thom. Det vill vi verkligen inte ska hända.
Elaine tyckte sig höra ett halvt uttalat barn i slutet på meningen och den här gången rörde han vid hennes axel, strök helt snabbt över den med fingertopparna. Han fortsatte.
Kararna väntar faktiskt redan utanför på gatan. Jag ska försöka få tag på en droska. De där bärstolarna är allt för utsatta.
Han verkade begripa att han hade gått för långt som hade tagit dit Domons män innan hon och Ninive hade gett sitt medgivande.
För att inte tala om detta prat om en droska utan minsta antydan om att fråga först. Men han mötte deras blickar som en bister gammal varg med de buskiga ögonbrynen neddragna. Jag skulle bli personligen ledsen om det hände er någonting. Droskan ska vara här så fort jag har fått tag på hästar. Om det finns några att få tag på.
Ninive hade spärrat upp ögonen och verkade vara på vippen att ge honom en utskällning som han aldrig skulle glömma. Och Elaine skulle inte ha någonting emot att bidra med någon mildare förmaning. En liten aning mildare. Barn, minns han. Han drog fördel av deras tvekan, presterade en svepande bugning som skulle ha passat utmärkt väl i vilket palats som helst och lämnade dem medan han ännu kunde. Egeinin hade ställt ifrån sig koppen och stirrade nu förbryllat på dem. Egeinin antog att de inte hade gjort så bra ifrån sig som Aesir Dare när de lät Thom köra med dem. Jag måste gå, sa kvinnan, reste sig upp och tog staven som hon hade ställt mot väggen. Men du har inte ställt dina frågor, protesterade Elaine. Vi är åtminstone skyldiga dig att svara på dem.
Någon annan gång, sa Egeinin efter en kort stund.
Om ni tillåter det ska jag återvända någon annan gång. Jag behöver veta mer om er. Ni är inte vad jag hade väntat mig.
De försäkrade henne att hon kunde komma när helst de var inne och försökte övertala henne att stanna åtminstone tills teet och kakorna var slut. Men hon var orolig. Hon måste ge sig av omedelbart. Ninive följde Egeinin till dörren, men sen vände hon sig om och satte nävarna i sidorna.
Kidnappa dig? Om du hade glömt bort det, Elaine, så var det mig de där kararna försökte få tag i.
För att få dig ur vägen så att de kunde gripa mig, sa Elaine.
Om du hade glömt bort det så är jag tronens dotter av Vernor. Min mor skulle ha gett dem en riklig belöning för att få mig tillbaka.
Kanske, muttrade Ninive tvivlande. Nåja, de hade åtminstone ingenting med Leandrin att göra. Hon och hennes anhang skulle inte skicka iväg en hoper busar för att stoppa oss i en säck. Varför gör män alltid saker utan att fråga först? Är det håret som växer på deras bröst som drar sin näring ur deras hjärnor?
Elaine lät sig inte förvirras av det plötsliga bytet av samtalsämne.
Vi behöver i varje fall inte bekymra oss om att leta rätt på livvakter. Du håller väl med om att det är nödvändigt, även om Thom gick för långt.
De är väl det. Ninive hade en anmärkningsvärd motvilja mot att erkänna att hon hade haft fel.
Bara en sån sak som att tro att kararna hade varit ute efter henne.
Elaine, inser du att vi fortfarande inte har hittat någonting mer än ett tomt hus?
Om Julian eller Thom gör ett felsteg och blir upptäckta. Vi måste hitta de svarta systrarna utan att de misstänker någonting. Annars kommer vi aldrig att ha någon möjlighet att följa dem till vad det nu är som kan skada Rand.
Jag vet, sa Elaine tålmodigt. Vi har diskuterat det förut.
Den äldre kvinnan rynkade ögonbrynen och stirrade ut i luften. Vi har fortfarande inte minsta ledtråd till vad det är eller var det finns.
Jag vet.
Även om vi kunde fånga in Leandrin och de andra i denna stund kan vi inte låta det finnas kvar här. Bara vänta på att någon annan ska hitta det.
Jag vet det, Ninive.
Elaine påminde sig om att hon måste ha tålamod och fortsatte med mjukare röst. Vi kommer att hitta dem. Förr eller senare gör de något misstag. Och med Thoms rykten, Julians tjuvar och Bale Domons sjömän kommer vi att höra talas om det.
Ninives min blev tankfull.
Lade du märke till Egeinins blick när Thom nämnde Domon?
Nej. Tror du att hon känner honom? Varför sa hon inte det i så fall?
Jag vet inte, sa Ninni förbryllat.
Hennes min ändrades inte, men ögonen.
Hon blev häpen. Hon känner honom.
Jag undrar vad...
Någon knackade mjukt på dörren.
Ska hela Tanshiko komma intravande här idag, morrade hon och ryckte upp den.
Rendra hajade till inför Ninivs min, men hennes eviga leende kom genast tillbaka.
Förlåt att jag stör, men det är en kvinna där nere som frågar efter er.
Inte vid namn, men hennes beskrivning stämmer in precis. Hon säger att hon tror att hon känner er. Hon är...
Rosenknoppsläpparna spändes i en hastig grimas.
Jag glömde att fråga om hennes namn. Jag har förstånd som en get denna morgon.
Hon är välklädd, ännu inte i medelåldern.
Inte från Terrabon.
Hon röst till en aning.
En sträng kvinna, tror jag. När hon först såg mig tittade hon på mig som min stora syster brukade när vi var barn, och hon tänkte knyta fast mina flätor i en buske.
Eller har de hittat oss först, sa Ninive tyst.
Elaine omfamnade urkällan utan att ens hinna tänka på det och huttrade till av lättnad över att det gick, över att hon inte hade blivit avskuren utan att märka det. Om kvinnan på undervåningen tillhörde svarta Aja, men varför hade hon i så fall anmält sin ankomst? Inte desto mindre önskade hon att också Ninive hade varit omvärvd av Shaidars glöd. Om bara kvinnan hade kunnat leda kraften utan att vara arg.
Sänd in henne, sa Ninive, och Elaine insåg att hon var mycket medveten om sin oförmåga och rädd.
När Rendra vände sig om för att gå började Elaine väva flöden av luft, tjocka som trossar och redo att binda, och flöden av ande för att skära av en annan kvinna från urkällan. Om denna kvinna så mycket som påminde om någon på deras lista, om hon försökte leda så mycket som en gnista. Kvinnan som steg in i de fallande blomstrens rum, iklädd en glänsande svart klänning av obekant snitt, var någon som Elaine inte någonsin hade sett förut. Och sannligen inte någon från listan med kvinnorna som hade följt med Leandrin. Mörkt, axellångt hår ramade in ett robust men välformat ansikte med stora, mörka ögon och släta kinder. Men inte med en Aishidés ålderslöshet. Hon log och stängde dörren bakom sig.
Förlåt mig, men jag trodde att ni var...
Shaidars glöd tändes kring henne och hon... Elaine släppte taget om urkällan. Det fanns någonting oerhört befallande i dessa mörka ögon, i strålkransen kring henne. Kraftens bleka sken, hon var den mest majestätiska kvinna Elaine någonsin hade sett. Elaine kom på sig själv med att niga och hon rådnade över att hon hade tänkt... Vad var det hon hade tänkt? Det var så svårt att tänka. Kvinnan stod en kort stund och betraktade dem. Sen nickade hon belåtet och skred bort till bordet där hon satte sig på den snidade stolen vid huvudänden.
Kom hit så att jag kan titta ordentligt på er båda två, sa hon med en ton som inte tålde några invändningar. Kom.
Ja, just så.
Elaine insåg att hon stod vid bordet och tittade nere på den mörkögda skinande kvinnan. Hon hoppades verkligen att hon fick göra det. På andra sidan av bordet stod Ninive med en handfull flätor i sin hårt knutna hand. Men hon stirrade på deras besökare med en fånigt hänförd min som fick Elaine att vilja fnittra.
Ungefär vad jag hade väntat mig, sa kvinnan. Inte stort mer än småflickor och inte ens halvlärda. Nej, långt ifrån. Men starka. Starka nog att bli riktigt bekymmersamma. Särskilt du.
Hon fixerade Ninive med blicken.
Du skulle kunna bli någonting en vacker dag, men du har blockerat dig, inte sant? Det skulle vi ha tagit ur dig, hur du än klamrat dig fast.
Ninive höll fortfarande lika hårt om flätorna, men efter ett glatt flickaktigt leende över berömmet såg hon nu skamsen ut med darrande läppar.
Jag är ledsen att jag har blockerat mig, nästan snyftade hon. Jag är rädd för det. All denna kraft. Kraften. Hur kan jag...
Var tyst om jag inte frågar någonting, sa kvinnan bestämt. Och börja inte gråta. Ni är lyckliga över att få se mig. Hänryckta. Allt ni vill är att behaga mig och svara sanningsenligt på mina frågor. Ninive nickade häftigt och log än mer hänfört än tidigare. Elaine insåg att hon själv gjorde likadant. Hon var övertygad om att hon skulle kunna svara först. Hon skulle göra vad som helst för att behaga denna kvinna. Nåväl, är ni ensamma? Har ni andra Aisha där med er? Nej, sa Elaine snabbt som svar på den första frågan och svarade sedan precis lika kvickt på den andra. Vi har inga Aisha där med oss. Kanske borde hon berätta att inte heller de själva egentligen var Aisha där, men det hade hon inte blivit frågad om. Ninni blängde på henne, rasande över att inte ha hunnit svara först. Varför vistas ni här i denna stad, sa kvinnan. Vi jagar de svarta systrarna, kastade Ninni ur sig och gav Elaine ett triumferande ögonkast. Kvinnan skrattade. Så det är därför det var först idag som jag kände er ledarkraften. Det är vist av er att hålla er i skymundan när ni har 11 stycken mot er 2. Det är en regel som jag alltid har följt själv. Låt andra dårar skutta runt i allas åsyn. Sen kan de falla offer för spindeln som gömt sig i en spricka. En spindel som de inte ens ser förrän det redan är för sent. Berätta allting ni vet om dessa svarta systrar. Allting som ni har upptäckt. Elaine rabblade ur sig alltsammans. Kämpade med Ninive om att vara först. Det var inte särskilt mycket. Beskrivningen av kvinnorna. De Tyrann Greel som de hade stulit, dråpen i tornet och farhågorna om att det fanns andra svarta systrar kvar där. Att de hade bistått en av de förlorade i Tyr innan klippan föll och sen flytt hit för att söka efter någonting som var farligt för Rand. De bodde tillsammans i ett hus, avslutade Elaine med andfådd röst, men det lämnade de igår kväll. Ni kom tydligen mycket nära, sa kvinnan sakta. Mycket nära. Cheer and grill. Töm era börsar på bordet och bältespåsarna. Det gjorde de och hon letade hastigt bland mynt, syetuier, näsdukar och liknande attiraljer. Har ni några cheer and grill på era rum? Angrill eller sangrill? Elaine var medveten om den vridna stenringen som hängde mellan hennes bröst. Men det var inte vad frågan gällde. Nej, sa hon. De hade inga sådana saker på sina rum. Kvinnan föste undan sakerna på bordet, lutade sig tillbaka och sa halvt för sig själv. Randall Thor, så det är så han heter nu. Hennes ansikte förvreds i en hastig grimas. En arrogant man som formligen stank av fromhet och rättfärdighet. Är han fortfarande likadan? Nej, bryr inte om att svara. En onödig fråga. Så Belal är död. Den andra tog det vara Ishmael. All hans stolthet över att bara vara fängslad till hälften, trots det pris han fick betala. Det fanns mindre mänskligt kvar hos honom än hos någon av oss andra när jag såg honom igen. Jag tror att han själv halv trodde att han var mörkrets första. Alla hans 3000 år av intriger och ränksmiderier. Och så slutade det med att en olärd pojkspoling jagade ned och dräpte honom. Min metod är bättre. Mjuk och sakta, i skuggorna. Någonting som kontrollerar en man som kan leda kraften. Ja, den måste det vara. Hennes blick blev skarp och hon studerade dem i tur och ordning. Nå, vad ska vi nu göra med er? Elaine väntade tålmodigt. Ninni log fånigt med förväntansfullt särade läppar och hennes sätt att hålla i flätorna fick det att se än mer löjeväckande ut. Ni är för starka för att bara kasta bort. Ni kan bli användbara en vacker dag. Jag skulle sannligen vilja se Ravins min den dag han möter dig oblockerad, sa hon till Ninni. Jag skulle styra er undan från den här jakten om det lät sig göras. Det är synd och skam att tvångskraften är så begränsad. Men med tanke på hur lite ni har kommit på hittills är ni allt för långt bakom för att kunna hinna ikapp. Jag får hämta upp er senare och ordna så att ni blir omlärda. Hon reste sig upp och plötsligt pirrade det i hela kroppen på Elaine. Det var som om hennes hjärna kom i skälvning. Hon var inte medveten om någonting annat än kvinnans röst som dånade i hennes öron. Långt bortifrån. Ni kommer att ta upp era saker från bordet, Och när ni har lagt tillbaka dem där de ska vara, kommer ni inte att minnas någonting av det som skedde här. Utom att jag kom hit i tron att ni var vänner från landsbygden. Jag hade tagit miste. Jag fick en kopp te och sen gick jag igen. Elaine blinkade och undrade varför hon knöt fast börsen bredvid bältespåsen. Ninni tittade med rynkande ögonbryn på sina egna händer i färd med att rätta till bältespåsen. En trevlig kvinna, sa Elaine och gned sig om pannan. Hon kände att hon var på väg att få huvudvärk. Sa hon vad hon hette? Jag kommer inte riktigt ihåg det. Trevlig. Ninivs hand lyftes och ryckte hårt i flätorna. Hon stirrade på den som om den hade gjort det av sig själv. Jag tror inte att hon sa det. Vad var det vi pratade om när hon kom in? Egeinin hade just gått. Vad hade det varit? Jag minns vad jag hade tänkt säga. Ninivs röst blev stadigare. Vi måste hitta de svarta systrarna utan att de misstänker någonting. Annars kommer vi aldrig att ha någon möjlighet att följa dem till vad det nu är som kan skada Rand. Jag vet, sa Elaine tålmodigt. Hade hon redan sagt det? Naturligtvis inte. Vi har diskuterat det förut. Egeinin stannade upp vid de välvda portarna som ledde ut från värdshusets lilla gårdsplan och studerade de hårdföra kararna, barfota och många med bar överkropp, som stod och hängde bland de sysslolösa människorna på den här sidan av gatan. De såg ut som om de visste hur man använde de krökta enterhuggare som hängde vid deras bälten eller var instuckna innanför de breda banden som höll upp byxorna. Men hon kände inte igen någon av dem. Om någon av dem hade varit på Beldomons fartyg då hon förde det och honom till farm så hade hon inte lagt dem på minnet. Hon hoppades att ingen av dem i vilket fall som helst skulle se något samband mellan en kvinna i ridklänning och den kvinna i rustning som hade kapat deras fartyg. Plötsligt insåg hon att hon var fuktig om handflatorna. Isidere. Kvinnor som kunde leda kraften. Och inte kopplade så som tryggheten krävde. Hon hade suttit vid samma bord som dem, talat med dem. De var inte alls som hon hade väntat sig. Det var en tanke som hon inte kunde få ur huvudet. De kunde leda kraften och därför var de en fara för den sanna ordningen. Därför måste man koppla dem. Och likväl, inte alls som den beskrivning hon hade fått av hur Aesir var. Det gick att lära sig. Lära sig. Så länge hon kunde undvika Beldomon, han skulle utan tvekan känna igen henne, skulle hon kunna återvända hit. Hon måste få veta mer. Det måste hon. Nu mer än någonsin. Hon önskade att hon hade haft en mantel med kåpa, tog ett fast grepp om staven och började gå upp för gatan, slingrade sig fram genom den myllrande massan. Ingen av sjömännen ägnade henne en blick. Hon iakttog dem för att vara säker. Hon såg inte den ljushårige man i smutsiga tanchikanska kläder som satt hopkurad framför en vitrappad vinstuga på andra sidan gatan. Han följde henne med blå ögon som tittade upp ovanför en lortig slöja och en buskig mustasch som satts på plats med klister. Sen vände han blicken mot de tränne plommonen. Han reste sig upp och korsade gatan utan att ta någon notis om den vedervärdiga beröringen från de människor som trängdes kring honom. Egeinin hade nästan upptäckt honom när han hade låtit humöret ta överhanden och brutit arm på den där narren på gatan. En av det sanna blodet, eller vad som räknades som det i dessa länder, som hade låtit sig drivas till tiggeri och inte hade heder nog att öppna sina ådror. Motbjudande. På värdshuset skulle han kanske kunna få veta mer om vad hon var i färd med. När de väl förstod att han ägde mer pengar än kläderna gav för handen.